Människor som är med i sekter mår faktiskt lite bättre än genomsnittet, visar sig i lyckoforskning.
Hej, du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström. Det är jag som är Carl Mikael Syding. Efter 15 år som hedgefondförvaltare pensionerade jag mig för att lära mig mer om lärande, lycka, teknikutveckling och effektivitet. Nu är jag 45 år. Ludvig Sundström är 26 år och jobbar med digitala strategier på internet samt driver en blogg och skriver böcker. 25 minuter är ett program på under halvtimmen där vi tar upp verktyg och inspiration för att stärka ditt välbefinnande och din ekonomi. Du hittar oss bland annat i iTunes, på SoundCloud och tradevenue.se. Titta in där om du gillar aktier och ekonomi. Programmet klipps av Johan Olsson. Dagens avsnitt är 2 gånger 25 minuter. Det beror på att vi har äran att gästas av Mikael Dahlén, handelsprofessor, talare, inspiratör och författare till böcker som Nextopia, Creativity Unlimited, Monster och många fler. Micke jämför entimmes nätter med LSD. Han pratar om vikten av att inte begränsa sig, varför du bara är lycklig i 3 månader och därför gör bäst i att alltid ta ut segern i förskott. Vi pratar om vad du ska göra för att optimera välbefinnandet, hur glada massmördare är och att möten inte bör vara mer än 6 minuter långa i taget. Det kanske häftigaste rådet bland många, vid sidan av hur Micke ska prata med delfiner och utomjordingar, var att se sig som en gästartist i livets alla roller. Jämma med ett tag i en bra cover och gå sedan vidare utan krav på att passa in och anpassa sig långsiktigt. Allt du är som andra inte är till din fördel. Tjenare, Micke. Ska man säga Micke eller Mikael?
Precis vad du vill. Jag är glad att bli kallad, vad helst jag blir kallad.
Har du några särskilda motton som du lever efter?
Ja, jag har väl ett som är ganska genomgående, som är: varför nöja sig med antingen eller när en kan få både och? Och det tror jag gäller det mesta jag gör. Jag försöker göra både och av allt.
Så du försöker kombinera både nytta med nöje, det som du är intresserad av, och försöka tjäna pengar på det också?
Ja, just det med tjäna pengar är väl kanske det jag är sämst på, i bemärkelsen att jag inte har koll på hur mycket jag tjänar, även om det går hyggligt. Men nytta med nöje, och det kan ju vara nytta på massa sätt, och nöje på en väldigt massa sätt. Det har jag ägnat mycket tid att ta reda på.
Kan du räkna upp några enkla personlighetsdrag som du tycker beskriver dig?
Jag sover väldigt lite. Alldeles för lite kan folk tycka, som tycker jag borde hålla mig lugn och borta lite längre kanske. Men det gör att jag får ganska mycket gjort. Och så är jag kroniskt nyfiken. Jag kan inte låta bli att fråga varför precis hela tiden. Oftast till mig själv och ibland till andra också, som blir galna på mig efter ett tag.
Hur mycket kan det bli när du säger att du sover för lite? Eller du sover lite liksom?
Jag har perioden när jag är nere på 1 timme per natt.
Ja, det är otroligt att du klarar av att överleva på det.
Ja, men det är ganska skönt. Jag tycker faktiskt att det är lättare perioder att överleva. Som nu när det blir så kallt ute, så håller jag på att krevera. Om jag drar ner sömnen ordentligt så blir jag så skönt flummig i huvudet som sprider sig i hela kroppen. Det blir mjukt, bomullsaktigt. Det är som att täckjacka på sig utan att ha det. Det är jätteskönt.
Det blir lite som så här, vad ska man säga, impulskontrollen går neråt så man blir mer kreativ, eller?
Ja, faktiskt. Mina bästa idéer, eller värsta beroende på vem man frågar, brukar komma på nätterna och under perioden när jag sover väldigt lite. För att tankar som annars går i helt separata riktningar behöver blandas på märkliga sätt och spärrarna försvinner.
Hur, när du får, brukar det bli så att du får många idéer på en och samma gång då, eller?
Ja, så har jag nästan alltid att... Det är en massa tankar i huvudet, men de brukar kunna hålla sig på separata spår om jag är utvilad och fokuserad. Och skillnaden när jag sover lite är att de börjar gå in i varandra. Och det är rätt häftigt, för då kommer man liksom iväg i helt nya lösningar och idéer och allt sånt.
Det låter nästan som det man ser i massa artiklar om LSD numera. Att du lyser upp hela hjärnan.
Ja, lite så. Är det nog. Och utan att säga för mycket så har jag kunnat jämföra de 2 lösningarna. Och de är mera lika än man skulle kunna tänka sig.
Vad är det för typ av idéer? Vad jobbar du egentligen med?
Jag jobbar med att jobba så lite som möjligt, skulle jag säga. Jag försöker göra saker som känns genuint kul och spännande och som samtidigt kan vara av någon sorts nytta. Vare sig det handlar om att föreläsa runt om i världen, för företag, organisation, politiker, allt vad det är, eller skriva vetenskapliga artiklar eller undervisa på Handelsskolan i Stockholm, som ju är den anstalt där jag är anställd normalt, eller skriva böcker. Jag försöker få alla de där sakerna att gå in i varandra och så lite som möjligt skilja på om det är företagande, om det är politik eller om det är allmänmänsklighet.
Hur gör du för att samla upp de här olika idéerna? Har du något slags system eller anteckningsbok eller liknande?
Folk brukar ju kalla mig, särskilt utomlands, för the tech professor, the future professor, så de blir ganska förvånade när jag avslöjar att jag har en helsikes massa post-it-lappar. Jag kanske är den sista i Sverige som fortfarande använder post-it-lappar. Jag köpte upp ett helt restlager, så det har jag över hela mitt kontor, över hela mitt hem, ibland även på kroppen. Allt sånt här som bara dyker upp mitt i natten eller så, som sen försvinner iväg, skriver ner på en post-it-lapp så jag kan fånga upp det senare.
När funkar det inte? Har det hänt nyligen att det har kommit bort en post-it-lapp? Du vet det, det fanns en idé där, men den är borta.
Det händer fortfarande att övriga medlemmar i min familj tänker att det kan inte vara meningen att det ska sitta en post-it-lapp på kanten på badkaret, eller på insidan av dörren, eller på frysboxen, och flytta på den. Och då händer det ibland att de försvinner eller hamnar i något sammanhang jag inte alls vet hur de ska användas. Annars funkar det jättebra.
Hur gammal var du när du först blev professor på Handelshögskolan?
När jag blev professor var jag 34.
Var du då den yngsta i Sverige?
Ja.
Hur lyckades du bli det så tidigt?
Jag har ett ganska enkelt framgångsrecept, eller om det nu är framgång, men ganska enkelt sätt. Folk brukar ofta fråga så här, hur får du så många saker gjorda? Och det är nog anledningen till att jag blev professor, att jag fick en väldig massa saker gjorda, en massa vetenskapliga publikationer och så vidare. Och jag har insett att med mig funkar det så att jag får en massa saker gjorda för att jag gör en massa saker. Jag gör en väldig massa saker. Ingen av dem blir fantastisk, men alla blir helt okej, och tillsammans blir det mycket.
Vad är det du vill åstadkomma? Vad är meningen med ditt liv? Vad är det du vill göra?
Jag vill slippa dö nyfiken. Jag tror det är så. Jag tänker att det måste gå. Det är så många saker jag är nyfiken på. Jag känner inte att jag kan nöja mig med mina. Jag kan inte vara färdig innan jag har tagit reda på och testat alla de här sakerna.
Och hur lång tid kommer det ta?
Jag jobbar ju från två ändar. Det ena är att sova så lite som möjligt, så får jag ganska många timmar på dygnet. Och att göra så många saker som är parallellt, så det blir en väldigt massa saker per dag. Men så tänker jag också att jag får ju fortsätta ta ett år i taget och leva ett år till, så länge jag känner att jag inte är färdig. Jag tror att det innebär att jag måste bli den äldsta människan någonsin. Och det tycker jag känns som en hygglig målsättning. Det är också nyfiken på. Hur känns det att bli 200, 300, 400, 500, 600 år? Ja, vi får se.
Hur ska du kunna bli så gammal?
Det är också en sån här grej som jag tänker ett år i taget. Lösningen finns ju inte nu. Men jag vet ju själv när jag åker runt och föreläser hela tiden och pratar om framtiden. Att bli tillbakabjuden. Ja, det var spännande det du sa om framtiden på vår konferens för ett halvår sedan. Vi vill att du kommer tillbaka, men nu får du prata om något nytt. Jaha, vad har hänt nu i framtiden som fortfarande inte har hänt men förmodligen kommer hända? Ja, hela tiden så flyttar ju framtiden på sig. Det görs nya rön inom medicin, inom teknik, inom ekonomi och så vidare. Som gör att man kan överleva ett år till. Det finns någon sjukdom man kan bota, det finns någonting man kan äta eller låta bli att äta. Det finns något sätt man kan leva, andas, sova och så vidare. Så tänker jag ett år i taget så tillskansar jag mig de rönen och överlever, och så blir möjligheterna lite större till nästa år.
Skulle du kunna ge något praktiskt exempel på hur du, så här, om du var tvungen nu att sätta ihop en liten plan på hur man skulle göra, vad skulle du tipsa mig om?
Ja, det är ju riktigt usel på, det här med att sova. Jag sover för lite. Men det paradoxala är att det går att sova för mycket också.
Ja.
Så att sova lagom lite, att sova ungefär 7 timmar, inte mera, är en sån variant som är bra. Det klarar nog de flesta. Jag tror era lyssnare i CS har så många spännande saker för sig. Ligger nog inte över 7 timmar, men många andra gör det. En annan sak är att äta mindre. Det är så här paradoxalt. Det paradoxala är, som det ser ut just nu, att vill du leva längre, så försök leva så lite som möjligt på vägen. Slit inte så mycket på kroppen och livet. Och just mat och omsättning är en sån del. Så själv har jag just nu en variant jag kör där jag har ätarfönster på 5 timmar per dag. Så jag äter bara under 5 timmar per dygn.
Du är som mig typ.
Ja, du är också det.
Jag har hållit på att fasta till 6 år av och till.
Mm. Och känner du också, märkligt nog, man tänker så här, jag kommer vara så låg på energi, men jag tycker tvärtom, jag är mycket högre på energi.
Högre energi.
För att kroppen inte, det går ju åt energi att omvandla energi, att förbruka och göra sig av med allt det man äter. Och det slipper man ju då.
Det finns en liten evolutionär hypotes om det där också. Det är att när det första hungern inträffar, eller den första närings, jag vet inte vad man ska kalla det för bristen, men när det går ner lite grann i kroppen, då säger kroppen till dig att nu är det dags att gå ut och jaga en mammut. Och därför får du energi och nyfikenhet, och det är liksom verkligen, det är dags att ta tillvara på de här timmarna nu, för det är nu du liksom har chansen, eller borde fixa.
Just det, det tar en jäkla tid att ha ihjäl en mammut, så det är väl till att man har lite buffert där. Och behöver man gå till kylskåpet så kan man vänta några timmar istället.
Om vi går tillbaka till ditt professorskap på Handelshögskolan. Vad är det du utbildar om där nu?
Jag startade för ett antal år sedan en utbildning som heter XL. Som står för Extra Large. Som egentligen handlar om just det. Att växa. Att växa förmågan och använda alla kunskaper man tillskansar sig inom ekonomi. Så sista året på handelsskolan, när man har pluggat vad man nu väljer att plugga inom ekonomi, som kan vara finans, redovisning, management, strategi, marknadsföring och så vidare. Oavsett vad det är, försöka hitta nya sätt att använda den kunskapen och de färdigheterna och bli mer kreativ. Så väldigt mycket med kreativitet och affärsskapande egentligen.
Hur många studenter får du in som tror att de ska få lära sig Excel i din kurs?
Ja, det var ganska kul när jag startade den utbildningen. Och du säger ju en del om Handelshögskolan och varför jag känner ett behov av att starta den här utbildningen. Att det första som dök upp i studenternas huvud var Excel. Ja, men det kan vara bra att kunna.
I boken Nextopia, där pratar du om förväntningarnas makt, både positivt och negativt, och inte minst just om att när man jagar den här framtiden hela tiden, man jagar någon typ av lycka, just därför så missar man den också, man blir lite besviken eller lite tom när man kommer fram. Beskriver jag det här på rätt sätt?
Absolut, du beskriver det perfekt. Att det är väldigt jobbigt att jaga lyckan runt nästa hörn, för när man kommit runt i hörnet så finns ju ett hörn till bortom det.
Varför är det så här?
Som du var inne på, vi påverkas ju mycket av instinkter och programmering vi har med oss genom evolutionen. Det här är en sån evolutionsmässig aspekt. Det är den som fick oss att uppfinna hjulet, att bemästra elden, att fortplanta oss, att migrera över hela jorden och så vidare. Den här drivkraften att söka nästa lösning som kanske kan vara ännu bättre och som ger mig ett litet försprång gentemot alla andra. Och det har ju funkat jättebra när det tog ganska lång tid att ta sig runt nästa hörn. Det fanns inte så många hörn för några tusen år sedan, inte för några hundra år sedan heller, som gjorde att alla de som sökte sig vidare faktiskt efter några år hittade nya möjligheter. Problemet nu är att vi har så många hörn och så många möjligheter att vi kan följa den här instinkten på ett helt annat sätt varje dag, varje timme, varje minut, mer än evolutionen egentligen hade tänkt.
Kan man komma runt det här? Har du kommit runt det? Finns det någon lösning?
Det går aldrig att komma runt det helt, men det går att lära sig att leva med det. För mig var det jättenyttigt att skriva boken. Alltså alla böcker jag har skrivit har varit lika delar självterapi och förmedlande av kunskap till andra. Jag brottades jättemycket med att jag aldrig var nöjd och aldrig kände mig färdig, trots att jag tagit mig igenom handelsskolan, blivit professor, blivit framgångsrik som föreläsare och allt sånt där. Gift mig och upptäckt att efter ett år så var jag inte lyckligare än innan, vilket min svärmor tyckte var jättejobbigt när jag pratade om i Skavlan. Så jag har lärt mig nu, jag får lära sig saker, så jag har lärt mig att lite självbedrägeri, att intala mig själv, min svärmor och alla andra, att jo, men jag är faktiskt evigt lycklig i mitt äktenskap.
Så det blir snarare just att säga till sig själv. Alltså vi hade en gäst tidigare, Ola Alvarsson, som pratade om att ha en inre dialog och att den skulle vara positiv när man pratade med sig själv. Så det här det låter nästan på dig som att, ja, men säg till dig själv i alla fall att du är lycklig, så kanske du når 8 på skalan istället för 7 som alla andra ligger på.
Ja, det hjälper till jättemycket. Och just säga till dig själv du är lycklig och nå 8 på skalan och inse att 8 på skalan är väldigt mycket högre än 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och tänka på det mera än att jag skulle kunna vara på toppen av skalan 10 som jag var när jag var nygift eller när jag fick professorstiteln eller när jag sålde mitt företag och tjänade massa pengar eller vad det nu är för någonting. Och så går man och sörjer att om jag inte är där uppe på de här rosa molnen utan när jag är nere på en 8 inser att man kan inte vara där uppe på 10 hela tiden. Det går inte. Vi är av naturen betingade med en maxtid, ett bäst före datum på 3 månader. Det har jag testat på 100,000-tals människor över hela världen. Det är så länge vi kan sväva på rosa moln var det än är. Så njut så länge det varar. Det är fantastiskt, det är härligt, men sörj inte när det försvinner. Det är inte dåligt att vara i normalläget. 8 av 10 är fortfarande jättehögt. Och så kan man, det jag har lärt mig också är att det som känns så jättehärligt innan, som sällan riktigt kan leva upp till de här fantastiska förväntningarna, bäsa inte det innan, utan tvärtom njut av det. Det är väl fantastiskt att kunna ta ut segern i förskott. Det har jag verkligen lärt mig av det här. För vad är det värsta som kan hända? Ja, det sket sig. Men då fick du åtminstone njuta av segern i förskott. Och funkar det sen, då får du fira 2 gånger.
Alltså, hur ska man göra för att försöka njuta av segern när det faktiskt går bra? Så man vet att det går rätt bra. Men man kanske, antingen stressar man upp sig eller så fokuserar man för mycket bara på att få mer. Istället för att vara lite nöjd över det man har. Ska man återgå bra? Hur ska man göra för att försöka njuta mer då? Har du några särskilda tips eller så här, hur man ska tänka eller vad man ska säga till sig själv?
Ja, men delvis är det just aspekten att ta ut segern i förskott. Redan när du börjar tänka på något du vill göra, njut av det. Frossa. Räkna hem det som att det redan är gjort. Det är jättehärligt. Och som sagt, det värsta som kan hända är att det inte händer. Men då har du redan fått njuta av det härliga. Så inte bara fokusera på när det händer som är en mycket kortare period. Men när det väl händer sen, tillåt dig att njuta. Glöm bort allt vad Jante heter. Glöm bort allt vad hoppjärka heter. Vet du vad hoppjärka är för någonting?
Ja, det är när man byter jobb hela tiden.
Ja, du vet det. Och du och jag är ungefär samma ålder. Ludvig, du är lite yngre än vi. Vet du vad hoppjärka är?
Jag vet nu, men jag visste inte innan.
Nej! Det är jättebra! Stanna kvar där. Du skulle inte ha hört Micke förklara vad det är. Men människor i vår ålder har fått lära oss och kan fortfarande vara lite oroliga för att någon ska uppfatta att vi är hoppjärkor. Att det inte är bra om man hoppar från ett jobb till ett annat, från ett mål till ett annat. Nej, tvärtom. Det är bra. Tänk inte för långsiktigt. Tänker du för långsiktigt så missar du massa härligt på vägen. Och dessutom är det så att framtiden ändrar på sig hela tiden innan den ens har hänt. Så tänk kortsiktigare så kan du faktiskt förhoppningsvis nå fram dit du vill innan du har ändrat på sig.
Ibland får man tipset att hålla förväntningarna så låga som möjligt för att bli positivt överraskad när man kommer fram. Men du säger ju nästan tvärtom.
Ja, alltså det är ju skitdålig ekonomi. Det krävs ingen ekonomiprofessor för att inse att om du bäsar förväntningarna och tänker nu ska jag inte hoppas och tro på för mycket utan bara jobba 1 år. Och så i bästa fall så infaller det. Då får du njuta i 3 månader. Då har du haft det eländigt i 1 år för att njuta i 3 månader. Vänd på det. Och inflatera de här förväntningarna. Bara njut. Tyck det är så fruktansvärt härligt. Och så kanske det skiter sig. Ja, du har haft jättehärligt i 1 år. Och så har du jobbigt i högst 3 månader. Kanske 1 månad. Och sen har du möjlighet att hoppa på någonting annat nytt spännande.
Den här 3-månadersregeln, om man ska kalla den för det.
Mm.
Är den relaterad till hedonic adaptation?
Ja, på sätt och vis är det så. Det är lite som med kokain. Det är också testat, och utan att säga för mycket så har jag ganska bra koll på det också. Att det är jättehärligt med den där ruschen. Och biokemiskt är det precis samma sak. Bli tillsammans med en fantastisk varelse, bli förälder, vinn på lotto, sälj ditt företag. Det är samma grej, du kan få samma kick av att gå på kokain. Snorta kokain, tjuk, vilken härlig skön skjuts. Men så försvinner det ganska snabbt. Tar du en ny snort så... fortfarande skönt, men inte riktigt lika skönt. Måste du ta lite mera. Gången efter det, lite mera. Samma sak funkar med allt i livet. Det du har upplevt en gång kommer inte kännas lika fantastiskt nästa gång du upplever det. Det blir lite kortare tid som du njuter av. Det blir en lite mindre rush den gången. Så det är också ett tips att faktiskt testa nya saker. Inte sikta på samma sak igen när du har gjort något, utan hitta någon ny variant på det där. Vrid och vänd och var nyfiken.
Gör du det var tredje månad?
Ja, jag går längre än så. Jag försöker att göra någonting nytt och annorlunda varje dag. För jag märkte att mitt liv med allt jag gör har en tendens att bli suddigt. Så att jag veckan efter inte kommer ihåg vad jag gjorde för någonting. Jag märkte att jag var tvungen att börja kolla i kalendern när jag fick frågan, vad gjorde du förra veckan? Fick jag bara bläddra i kalendern och säga, just det, var i det där landet och föreläste? Just det, sen var jag på det där mötet och sen gjorde jag det där. För att det mesta var bara mer och mer och mer av samma. Så tänkte jag så här, det är ingen kul liv att leva, men jag ska leva en massa hundra år och så är allting bara ett stort sudd. Så tänkte jag, jag vill göra varje dag minnesvärd. Och sättet att göra det måste vara att göra någonting unikt varje dag.
Hur stora unika saker pratar vi om? Själv så brukar jag försöka tvinga mig att ta pyttesmå beslut bara i promenadvägar. Om jag kommer till ett vägskäl och jag vet, det är ungefär lika långt om jag går vänster eller höger. Ja, så tänker jag så här, men jag gick vänster förra gången, då tar jag höger nu. Sen så när jag börjar gå höger, när jag har bestämt mig för att gå höger, ja, då bestämmer jag mig om igen. Då försöker jag överraska mig själv och göra det, ja, men svårast helt enkelt. För det finns en dragning alltid åt något håll. Men sen redan när jag är på väg åt det hållet, då byter jag håll.
Just det där med att ta en annan väg till jobbet, skolan eller vart du nu är på väg varje dag, var ett av verktygen jag kom fram till funkar när man på enklast möjliga sätt vill öka sin kreativitet. För det gör dels att du får lite andra impulser. Tar du samma väg så upplever du stort sett samma sak varje dag. För alla andra människor gör också samma sak. Så det är samma människor du ser, det är samma företeelser och det rubbar inte hjärnan i så många andra riktningar. Så ta en annan väg, får du lite andra impulser som skjutsar hjärnan i andra riktningar. Och dessutom så blir du lite mer närvarande. Du kan inte gå på autopiloten för du måste tänka på hur ska jag gå nu, vad händer här? För det vet du inte, du har liksom inte den kartan i huvudet. Och det gör också att du liksom får bättre kontroll över den här fantastiska maskinen som är din hjärna. Men som vill anstränga sig så lite som möjligt att göra samma sak. Så det är ett jättebra knep och det är till och med mätt. Jag är ju så lyckligt som professor att jag kan ju testa saker på studenter. Be dem göra kreativitetstester och sen tvinga dem, eller ännu hellre locka dem, att göra saker som att gå en ny väg till skolan varje morgon och se att de efter någon vecka faktiskt ökar sin kreativa förmåga. Så det är en jättebra sak. Och det här med att göra nya saker varje dag, det är också bara att inse att du har massa sådana möjligheter varje dag. De möjligheterna dyker upp hela tiden, vare sig det handlar om att ta en ny väg, att äta någonting annat eller att följa någon impuls, att bara ställa sig och skrika på Stureplan eller vad det är. Sådana här saker som vi inte ser för att vi är så upptagna, bara springa vidare. Det kan vara små saker, bara se dem. Och sen, som du säger, ta det där som bjuder lite mer motstånd. Det utvecklar dig och det gör att du blir mer närvarande.
Det här är ju en jättebra sak som alla kan göra, som är bra för hjärnan också. Vet du någon mer liknande saker man kan göra för att få en bättre hjärna?
Ja, en annan så simpel sak. Det är att prata i telefon med fel hand. De flesta av oss har ju en rätt hand. Man pratar med högerhanden eller vänsterhanden. Om du byter hand när du pratar i telefon så visar det sig i studier som mina kollegor i USA har gjort, så kan du inom 2 veckor öka din IQ med uppemot 10 procentenheter. Är inte det häftigt?
Jo.
Nu är det faktiskt så att mitt headset är trasigt så att jag håller faktiskt telefonen i handen. Och av någon anledning så är jag starkare än uthållig så jag måste byta hela tiden. Jag orkar inte hålla upp telefonen mer än 5-10 minuter på en sida.
Det är bra att din gymstyrka ger mycket.
Ja, men efter att hjärnan är väldigt mycket som en muskel. Det är ju inte bokstavligt talat en muskel, men det fungerar likadant. Den växer, det gör den inte, men den blir mera tät. Det är ju så muskler funkar. Det här pratet som man har haft i alla år. Arnold Schwarzenegger fick jag höra när jag växte upp. Det är bara luft i hans muskler. De är bara sådär stora men de är inga hårda. Det var mer luft i hans muskler. De var ganska hårda. Men det som är sant är att folk som tränar är starka. De har inte alltid större muskler men de har större täthet. De har hårdare muskler. Och samma sak är det med riktigt vassa hjärnor. Einsteins hjärna till exempel var faktiskt mindre än genomsnittet. Så han hade tusen med ingen stor hjärna men han hade en tät hjärna. En väldig massa kopplingar mellan olika delar av hjärnan. Synapser. Och det, när du gör det lite svårt för dig, när du gör nya saker, då måste hjärnan försöka göra nya kopplingar. En sån enkel sak som att föra ett vanligt samtal samtidigt som du håller telefonen i fel hand, eller går en helt annan rutt så att du måste tänka vart du går också. Att göra flera saker samtidigt, rubba på någon, det får flera följdverkningar som gör att hjärnan skapar nya kopplingar. Och det går att använda till allting.
Tror du att hans hjärna var sån från början, eller blev den det? Alltså var den normal, om än lite mindre från början, men blev så här tät av att han tänkte så mycket?
Den blev tätare och tätare av att han gjorde knasiga saker, och för hans del fanns ju inte det som finns idag. Mätinstrument, mjukvara och så vidare. Så han var ju tvungen att komma på helt nya sätt att försöka få ihop, räkna, testa och så vidare. Som ju tvingade hans hjärna att bli ännu tätare. Idag finns ju så många hjälpmedel. Det gör ju att vi inte behöver uppfinna lika mycket själva. Så därför kan det vara bra åtminstone om man använder hjälpmedlen att byta hand när du gör det eller göra någonting annat. Eller försöka lägga hjälpmedel åt sidan ibland.
Vi har pratat om att göra en del olika aktiva val för att bland annat stärka hjärnan. Men har vi egentligen fri vilja överhuvudtaget?
Jätteskön. Svår fråga. Det jobbiga är att ingen vet. För ingen har lyckats definiera vad fri vilja är. Ingen har ännu lyckats definiera vad medvetande är. Det är så mycket prat om artificial intelligence och tänk, snart kommer datorerna bli medvetna. Då är det kört. Alla från Elon Musk till Stephen Hawking har ju varnat för det. Problemet är att vi vet fortfarande inte vad det innebär att vara medveten. Så där kör det ihop sig lite. Och fri vilja hänger ju på att du är medveten om vad du gör. Och det jag själv vet från massa forskning jag gör är att vi påverkas så mycket av sammanhanget. Av vilka vi omger oss med, var vi befinner oss någonstans, vilka impulser vi får. Beroende på vem man är. Men det är bara en sån här enkel sak som att man ju kan höra från en kompis eller sin partner att jag tycker du är så konstig när du är tillsammans med det där gänget. När du är tillsammans med dina polare från grundskolan så är du som en helt annan person. Och det blir vi liksom, för vi påverkas hela tiden av andra människor i sammanhanget. Så i så mått och så har vi inte en egen frivilliga. En del av den är alltid kollektiv. Och det är också en sån nyttig sak att inse. Att vi bör variera kontexter, vi bör variera sammanhang, människorna vi omger oss med. För de påverkar hur vi tänker och vad vi gör.
Det påminner lite om Alexander Bards divid/individ-snack. Vi hade han tidigare på podcasten och då berättade han lite om det här också. I sociala nätverk och sådär.
Precis, och jag åkte också runt i världen och pratade om det ett tag och kallade det för streamness. Att någonting för oss typiskt människor är vår benägenhet och förmåga att skapa strömmar. För när jag skrev den här boken Nextopia, då trodde jag tillsammans med forskningsfronten att det som är unikt för oss människor, det är förmågan att se in i och planera för framtiden. Men sen visade det sig att det finns andra varelser som kan det. Schimpanser gör inte riktigt likadant som vi, men de kan faktiskt på sitt sätt se in i framtiden. Valar kan göra det också. Så jag fortsätter plugga om det där och andra forskare har gjort det och kommer fram till det. Men det som verkar ha gett oss människor som fördel i evolutionen är vår förmåga att kommunicera med varandra. Det var när vi utvecklade språk genom grottskrifter och genom tal och så vidare som gjorde att vi kunde kommunicera med andra och till och med göra det över tid och rum på andra sätt som ingen annan art på jorden kan göra. Det var då våra hjärnor började växa och det var vår evolution tog fart. Och nu med sociala medier och allt när vi kan kommunicera mer än någonsin förr så händer ju saker som aldrig hade kunnat hända. För att vi skapar strömmar. Jag börjar någonting som någon annan bygger vidare på. Tillsammans så gör vi helt fantastiska saker.
I boken Sapiens så pratar Harari om bland annat det här. Mm. Och inte minst om att vi egentligen samlas kring myter. Det vill säga vi använder den här fantastiska hjärnan till att ljuga ihop saker som vi gemensamt kan tro på. Fast de inte är sanna. Och det är det som gör att vi har kommit så långt.
Ja, men att skapa ideologier.
Det är ett av de säkraste sätten att inte bli lycklig på. För lycklig kan man vara en liten stund i bemärkelsen, åh nu söver jag på mål. Men att må lite bättre, att vara lite mer jämntjockt glad, att ha en lite skönare känsla i kroppen. Ett av de bästa, säkraste sätten att göra det är att hitta och känna en mening i det du gör. Så till exempel så finns det forskning som visar att en quick fix är att gå med i en sekt. Nu kanske inte är det jag skulle rekommendera till alla män, men människor som är med i sekter mår faktiskt lite bättre än genomsnittet, visar sig i lyckoforskningen. Helt enkelt på grund av att de upplever att de har en förståelse för varför saker och ting är som det är. De ser en mening att gå upp på morgonen varje dag, vare sig det handlar om att ge varandra smisk eller att vi alla är utomjordingar i människokläder eller någonting sånt. Så försök hitta den meningen och dela den med andra.
Du skriver i din bok Kausologi om att allting hänger ihop, men också att vi kan styra det här lite grann. Kan du utveckla hur det hänger ihop med det vi precis pratade om?
Livet Livet är inte de stora sakerna som vi strävar efter, drömmer om och får uppleva lite då och då. Och som ger oss en jättehärlig känsla av mening och lycka i högst 3 månader. Som att bli befordrad, att göra någon fantastisk karriärmässig framgång, bilda familj, flytta till något fantastiskt ställe i världen eller vad det nu är. De sakerna, det är undantagen, de händer inte så ofta. Livet är och görs varje dag. Alltså kollar man på vad som påverkar en människas välbefinnande mest en vanlig dag, så är det vad den människan gör varje dag. Och kollar man på vad som leder en människa i olika riktningar, så är det sånt som händer en dag som påverkar vad man gör dagen efter, som påverkar vad man gör dagen efter. Så allting hänger ihop, men vi missar ofta att se det. Det känns som ett kaos, för vi fokuserar på de stora sakerna som bara verkar dyka upp och sen försvinna lika snabbt. Istället för alla de här små sakerna som ledde fram dit. Om vi bara är mer öppna för allt som händer och som skulle kunna hända varje dag. Alla de här besluten, att välja att ta en ny väg, träffa en ny person, säga nej till ett möte, tvinga sig på ett möte eller vad som helst, så kan vi påverka mycket mera.
Det blir nästan en paradox av att vi har hjärnan för att kunna planera för framtiden, men för att bli tillfredsställda så bör vi bara göra saker.
Ja, hjärnan är så upptagen med och så förtjust i tanken på framtiden att den skyndar sig mot någonting som ligger långt fram och missar allt det här som är på vägen som ju gör framtiden. Hjärnan tänker framtiden på bekostnad av att faktiskt ha med att göra framtiden.
Sysslar du med någon form av meditation eller lucid dreaming? Det känns lite relevant till det här.
Ja, lucid kan man väl säga på flera olika sätt. Och mitt bästa sätt, det som är mest lagligt, billigast och i förlängningen kanske nyttigast, men inte jättenyttigt då, är att sova mindre. Det ger till väldigt stor del sådana effekter. Och sen träna mycket. Träna för att göra hela varelsen, inklusive hjärnan, så trött och dränerad på blod att den inte orkar ha några spärrar. Den orkar inte säga nej, den orkar inte tänka efter före. Och bara låta saker läcka ut och samlas i en pöl tillsammans med all svett.
Hur gör du en sån träning?
Det kan vara vad som helst. Det kan vara att springa upp och ner för ett berg tills jag spyr. Det kan vara att springa i kapp med bilar över Västerbron på natten. Mm. Kanske inte många saker jag inte borde säga här. Det här är inget jag rekommenderar. Don't try this at home, kids.
Men jag håller själv på med jätteskumma grejer. Inte så skumma som du gör. Men jag gillar såna här saker som är... Ja, det är body altering states utan att du behöver ta en drog. Mm. Så att du kan stacka flera stycken saker på en dag.
Mm,
massa variation, massa novelty,
ja.
Springa, intervaller, fasta, sleep deprivation, sådana saker.
Mm, precis. Så,
ja, jag är lite liknande, jag har varit inne på liknande spår som dig, men kanske inte lika så extremt som du.
Vad skönt, vi är 2 som har överlevt i alla fall.
Ja.
På tal om folk som inte har överlevt, du intervjuade massa massmördare till din bok Monster.
Ja.
Var de lyckliga?
Nej, och de hade nog ett större behov än genomsnittet att vara lyckliga. Och en större grad av entitlement, en uppfattning om berättigande, att de borde få vara viktigare, få komma längre, få större erkännande än de fått. Det var mångt och mycket det jag tyckte gick igen hos skolskjutaren jag träffade, hos Charles Manson som är typ USAs mest beryktade mördare som skapade en hel religion kring sig på 60-talet, eller den japanska kannibalen som var en superstjärna i Japan under 80-talet och var förlagen till Hannibal Lecter, den här lammen tystnaden. Att alla de kände att de var värda och borde få göra så mycket mer, men att världen inte förstod dem och att det var så mycket som stod i vägen för dem. Och så hade de hade inga spärrar, utan var beredda att göra vad som helst.
Minns du om du själv gjorde någon större förändring i ditt eget liv utifrån någon insikt som du fick med mötet med de här?
Alltså åren när jag träffade dem, lärde känna dem och människorna runt omkring dem, det var ju flera års arbete att komma dem nära och komma in under ytan. på dem. Och bara en bråkdel av det jag upplevde kom med i boken sen. De åren på ren svenska fuckade upp mig jättemycket. Jag vågade inte åka tunnelbana och så här kollektiva färdmedel par år. Bara för att jag fick så konstiga idéer i huvudet om mig själv och om andra. Men det jag lärde mig på sikt var att det är inte så långt emellan dem inom stationstecken och oss inom stationstecken. Utan till en del är det tillfälligheter, till en del är det spärrar man har eller inte har. Och vad man omger sig med för människor och sånt. Och så är det hela tiden en medvetenhet om vad jag gör och vilka konsekvenser det får. Att vi hela tiden kan välja att göra dåliga saker eller bra saker. Och alla människor gör ibland dåliga saker i det lilla, inte så stort som dem. Ofta tänker vi inte ens på det. Och alla människor gör ibland bra saker, men vi skulle kunna göra flera bra saker och göra färre dåliga saker om vi tänker lite mer på konsekvenserna av vad vi gör. Så det är den största skillnaden för mig, att tänka mer på det. Tänka på att jobba på att vara snäll och göra bra saker. Och det har jag också en tatuering på halsen i form av ett hjärta som är en påminnelse till mig varje dag jag ser mig i spegeln och till andra också. Och tänka, man behöver jobba på att vara snäll också.
Minns du någonting särskilt just nu som du har gjort extra snällt mot någon? Eller något snällt som någon har gjort mot dig?
Nej, och det är nog det som är att det egentligen inte handlar så mycket om extra snällt. Utan de här små sakerna varje dag. Att säga vänliga saker som vi tänker de andra till dem. Och det behöver inte vara konstlat bara för att. Utan för att du faktiskt genuint tänker det. Jag som professor kan inte låta bli och testa allting när jag får idéer om det. Och bland annat var en sån idé jag har haft. Att vi tänker en sån väldig massa saker om andra människor hela tiden. Och ofta snälla saker kommer jag på att jag tänker som jag inte säger till dem. För att det känns lite larvigt eller jag har inte tid eller de bryr sig inte om det. Så testar det på andra människor och visar att alla går och tänker någonting snällt om någon annan varje dag. Men väldigt få säger det. Så jag har börjat uppmuntra människor, bland annat när jag föreläser. Så jag börjar testa att innan vi drar igång så ber jag alla att ta fram sina skärmar och skicka iväg ett meddelande till någon som säger just det. De förmodligen redan har en tänka om någon annan person under dagen. Och se vad som händer.
Jag tycker att det är helt fantastiskt att du har kommit hit och är med i vår podcast. Och vi får ta del av din härliga tid och energi.
Men vad glad jag blir. Sånt där. Det värmer. Det betyder något. Och värmer, det har jag också testat. Att få höra någonting sånt. Att jag betyder något för dig, att jag har gjort någonting. Det gör faktiskt att jag blir lite varmare inombords. Jag gjorde ett sånt test och kopplade upp människor till trimmade lögndetektorer ungefär. Som känner av energierna i kroppen som sipprar ut. Och det visar sig att om man säger någonting snällt, genuint till en annan människa. Så får den lite mera energi, ett litet värme på slag. Samlar man all den energin som vi testade att göra under en sommar med tusentals människor. Så kan det faktiskt räcka till att lysa upp flera hus. Är inte det häftigt?
Ja, det är en lustig grej.
Ja.
Jag måste bara fråga, hur var det att träffa Charles Manson? Kommer du ihåg något särskilt ögonblick från det?
Ja, det är också en sån här grej, apropå lucid dreaming och att inte ta droger. Så när jag träffade hans familj kvällen innan så frågade han mig, have you ever done shrooms? Hur så? För det är ungefär som att träffa Charlie, sa de. Och det fattade jag när jag träffade honom, att det är ett inte särskilt enkelt sätt, men det är ett lagligt sätt. Uppleva hur det är att ta psykedelika, det är att träffa honom. En väldigt märklig varelse som far kors och tvärs genom huvudet på henne och bokstavligt talat när jag träffade honom. Han var upp och dansade och tog i mig och höll på. Det var, ja, det tog några dagar och liksom bara landa efter jag träffade honom, det kan jag säga.
Hur var han till vardags? Passade han in i samhället eller stack han ut?
Han har ju inte haft någon vardag sedan 60-talet, för han har ju varit inlåst.
Och då? Passade han in? Alltså, syntes han? Förstod man vem han var?
Ja, han har haft så många år sedan 60-talet på sig att bygga. Han var ju väldigt karismatisk från början. Det var ju så han fick en sekt kring sig som ju var beredd att mörda för hans skull, som de gjorde. Och sen har han haft så många år på sig sedan dess att bygga hela den här religionen kring sig. Alla som har avsett till honom, medier och så vidare, hjälper ju honom att själv utveckla den här mytiska personen. Och det har han verkligen tagit fasta på. Han är ju larger than life i sitt eget huvud. Han tycker att han är Jesus Kristus. Och han ger sig inte förrän han får alla andra tycker det också.
Han var musiker från början, va?
Ja, det är en typisk sån grej. Han tyckte att han skulle bli större än Beatles. Det var en producent som hade gett honom lite löften, tyckte han, om att han skulle bli större än Beatles. Och när den producenten inte levde upp till de löftena, då tog han till plan B.
Var det första mordet?
Ja, det var där det började.
Passar du in? När passar du in?
Det där har jag brottats med hela mitt liv. Och det tog en väldig massa år för mig att landa i att min bästa funktion nog är att vara gästartist. Det var så jag hittade min plats. Istället för att hela tiden frustreras över att hitta ett sammanhang där jag är rätt, så insåg jag nog att jag kan passa in i alla sammanhang, men bara lite grann genom att inte passa in i sammanhanget. Så jag ser mig själv som en gästartist som kan dyka upp i alla sammanhang och där jag blir välkommen och tillför någonting, bara för att jag är den här gästartisten som spelar en låt och är med och gör cover på en av The Main Attractions låtar. Och det kan alla uppskatta, för det blir någonting annorlunda, som är en annan impuls som ger lite avbrott, men som folk är ganska glada när jag sen kliver av scenen och går vidare någon annanstans. Och det har funkat jättebra för mig, och det har funkat väldigt bra för de andra människorna som får besöka mig ibland också.
Det där är ju extremt intressant, för det där, alltså just det tankesättet att tänka att jag ska vara som en gästartist, eller det ska vara min grej. Mm. Utifrån hur jag är som person. Det är en insikt som jag inte tror jag har hört någon annanstans. Men jag tror att man borde tänka i de banorna själv. Kanske om man själv ska liksom tänka att man vill vara den som har en plattform. Eller den som liksom känner de som har plattformar. Eller att man, ja, jag vet inte hur man ska uttrycka det riktigt. Men i den, man ska försöka tänka ut var man själv passar in i form av en struktur.
Ja, för det är ju så att väldigt mycket frustration går åt i att skapa grupper, att skapa sammanhang och få dem att fungera. Det uppstår normer, värderingar, politik och allt vad det är. Och då att istället skapa ett helt eget sammanhang eller hitta ett sätt där man kan fungera i flera sammanhang utan att de sammanhangen måste bygga om sig, utan att man måste försöka förhandla politiskt och kulturellt och allt sånt, gör det ju väldigt mycket enklare.
Jag älskar verkligen det mindsetet. Det är precis motsatsen till det här när folk är så ängsliga över huruvida de är sig själva eller inte. Att man alltid är sig själv oavsett om man träffar någons föräldrar eller sin flickvän eller de i skolan. Det här är precis tvärtom. Ser man sig som en gästartist, då får man ju passa in precis överallt.
Ja, vilken bra sammanfattning. Nu fick du mig att låta mycket smartare än jag själv lyckats med under hela samtalet.
Men jag tror att det där är ju ett rationellt sätt att tänka på. Men det är inte kanske så lätt när man håller på och pluggar eller någonting, för då har du en fast, du har, eller en relativt fast umgängeskrets. Liksom. Du kanske har lite olika klasser här. Så man kan vara lite olik kanske. Men det, på riktigt så börjar det bli så efter att du är klar med dina studier. Eller efter att du börjar jobba på egen hand. Då kan du, om du vill, tänka på det där sättet. Och vara så där. Särskilt om man gör saker via internet. Då kan du umgås i väldigt många olika sfärer.
Ja, internet är så jäkla fantastiskt. Alltså. Och jag brottas jättemycket med lärare på universitet, på gymnasier, på grundskolor senast i förra veckan. Med att lärarna vill absolut inte att man har telefoner i skolan. Och då liksom då förbannar man eleverna och studenterna till en tillvaro där hela deras sociala universum består av de fåtal människor som de tvingats ihop med, ofta rent slumpmässigt. Därför att man hamnar i en klass tillsammans med några, eller man går i en kurs tillsammans med några beroende på var man bor eller hur man delar sig in bokstavsmässigt eller vad det nu är för någonting. Och så bör man definiera sig själv med vem jag är utifrån det här slumpmässiga lilla sociala universum som man ju absolut inte kommer att leva och verka inom när man lämnar skolan. Och skärmarna är så extremt värdefulla, för där kan man ju hitta vilka sammanhang som helst. Jag älskar det, bara alla dessa dating-sajter som finns. Clowndating.com, bara en sån grej liksom. Nej, jag vill inte dejta några vanliga tjejer, killar, hen. Jag vill dejta en clown, känner man sig ju helt knasig i skolan. Det finns inga clowner där. Gå in på clowndating.com, det finns hur många clowner som helst. Det finns ju sådana fora för i stort sett vad helst du är och vill vara. Och det tycker jag är så viktigt också att påminna sig om. Och jag tycker att vi liksom redan från början måste ha ha det större sammanhang till sociala universum när vi liksom definierar oss själva så att vi inte börjar snäva in oss för mycket.
Vem skulle du vilja träffa? Vem skulle du helst vilja bli vän med? En utomjording? Eller till exempel en hund eller delfin som man uppgraderar intelligensen på så att du faktiskt kan prata med den?
Jag tror ju att jag kommer få möta alla tre. Och framförallt, bara du säger det här så blir jag ju nyfiken. Och per definition så måste jag ju då leva så länge eftersom jag inte vill dö nyfiken att jag kommer att få träffa en utomjording och en hund och en delfin med uppgraderad intelligens. Eller för den delen, inte om den behöver uppgraderas, det är bara att vi faktiskt måste hitta ett sätt att kommunicera som jag förstår. Det kan kännas som att jag måste uppgradera min intelligens snarare. Men jag kan säga att det jag är nyfiken på som kopplar tillbaka till Nextopia, det är Marilyn Manson. För att det är den enda personen jag försökt träffa som jag inte har lyckats med att träffa. Och det känns så konstigt för mig. För jag vägrar att tro att saker är omöjliga. Och allt jag har tagit mig för har jag lyckats göra. Kanske inte bra, men jag har ändå lyckats göra det. Men träffa Marilyn Manson har jag fortfarande inte gjort.
Det är ju jättemärkligt. Vad händer när du kontaktar hans folk?
Det här var i samma veva som jag gjorde mitt väldigt infamösa sommarprat i P1. Som jag tror är ett av de mest beryktade fortfarande. Där jag hade skrivit några låtar. Det var faktiskt i samband med lanseringen av Monster. Så ville jag göra några låtar som ett soundtrack till den boken. Och tyckte det skulle passa perfekt för Marilyn Manson och mig och göra dem tillsammans. Så då försökte jag få tag på honom. Men det här var den perioden när han borde sovit mindre. När han borde sprungit mer upp och ner för berg och sådana saker. Men istället gick all in på de kemiska substanserna. Och bara låste in sig i sin källare, vägrade öppna dörren så hans management droppade honom, skivbolaget. Alla de jag hade kontakt med som hade lovat att jag skulle träffa honom. Bara droppade honom eller blev droppade och han bara försvann.
Sommarpratet är den 15 juli 2010. Om du inte har lyssnat på det så sök upp det och lyssna på det. Det är fantastiskt.
Och få reda på vad alla Facebook-trådar egentligen rantar om.
Men du nämnde det programmet.
Inte Facebook, Flashbook menar jag. Flashbook, ja det är ju lite så. De går lite in i varandra ibland.
Nej, men du nämnde det programmet att du trodde du var bipolär. Är det någonting du kommit vidare med sen dess?
Så här, jag vet att jag har ett gäng diagnoser att inkassera den dag jag utsätter mig för de olika testerna. Men jag har bara valt att inte göra det. För att jag är orolig att det skulle begränsa mig. Mm. Att jag på något sätt skulle börja se på mig själv i termer av det. Istället för att bara se det som olika delar av min personlighet och sammanhang.
Vi hade tidigare för, det här var ett tag sedan, men vi hade tidigare på showen Anders Hansen. Mm. Som hjärnforskare och annat. Och han skriver om, eller han skriver en bok nu om folk som har till exempel ADHD, bipolär, diverse andra sådana saker. Folk som har tagit det och gjort det till en styrka. Är det någonting som du känner att det gett dig vissa fördelar i så fall? Som du lyckats använda på sätt strategiskt?
Jag är ju jätteglad att Anders och andra äntligen börjar förstå och kommunicera att det finns enorma möjligheter i hjärnor som inte fungerar som man trodde tidigare. Hjärnor som inte är funktionshindrade utan funktionsvarierade. Och den energi folk får som är bipolära till exempel när de är i det som man brukar prata om som den maniska fasen och som jag kan relatera till när jag inte sover så mycket är ju fantastiskt. Det går att göra så mycket häftigt med det. Och att ha något som idag mera beskrivs som flerfiliga motorvägar är också jättehäftigt om man ser att det finns möjligheter i parallella spår snarare än ett konvergent tänkande. Det är också något som jag brottades med både när jag själv gick i skolan och sen när jag började undervisa fixeringen som varit så länge i konvergent tänkande att man ska komma fram till ett svar, att man ska fokusera hela definitionen av IQ. Vilket kanske var fallet för liksom många decennier sedan när industrialiseringen började och det fanns enskilda svar och lösningar. Idag är det begränsande. Idag är ju problemet vi har är att vi tänker för konvergent. Vi börjar tänka mer divergent, att hitta alternativa lösningar och parallella lösningar. Och då är det jättevärdefullt att ha flera filer på motorvägen istället för en fil där man får köra en bil i taget.
Det där är någonting som jag har hållit på att försöka träna mycket på, även framöver. Vi gjorde tidigare ett avsnitt om det, om lateral thinking. lite olika tankeknep där som man kan göra för att liksom se andra saker istället för bara en sak.
Mm.
Är det någonting som du håller på med också?
Ja, det var också någonting jag jobbade mycket med när jag höll på som mest med kreativitet. Och se att kreativitet är ingenting man föds och dör med. Vissa kan ha lättare och vissa svårare, precis som vissa har lättare och svårare att köra marklyft första gången på gymmet. Men alla kan träna och alla kan bli starka. Bara vi först inser att vi kan göra det så att vi försöker och sen börjar träna det. Och en sån sak är att istället för att tänka väldigt intensivt i längre perioder, att nu sitter vi på en timmes möte, en timmes arbete, bryta ner det i korta perioder där vi sätter igång tankeprocesser och sen gör vi något helt annat så att hjärnan börjar jobba i andra spår och de här tankeprocesserna vi startade, de ses inte av helt utan de fortsätter någonstans i bakgrunden, ungefär som på datorn. Så man vet att man har datorn och den står på för länge så blir datorn trött. Då vill den att man ska defragmentera och allt vad det är, stänga av den och starta om för det händer saker. För det ligger saker som jobbar, som stör arbetsminnet men som inte är längst fram i medvetandet. Så är det med hjärnan också. Och inser att det finns massa fördelar att låta de här sakerna pågå parallellt. Och sen drar man fram det i medvetandet i ett nytt, kortare möte eller problemlösningssession. Och så gör man det istället för att sitta 60 minuter i sträck. Så sitter du 6 minuter i sträck vid 10 olika perioder.
Skriver du om det här i din bok Creativity Unlimited? Är det bästa resursen att gå till om man lyssnar på det här nu och känner att jag vill höra mer om kreativitet och dina tankar om det?
Ja, vad kul att du kommer ihåg den boken. Ja, precis. Den skriver jag om det.
Jag vill gå tillbaka lite till det du sa förut om, vad sa du, funktionsändrade...
Varierade. Funktionsvariation.
Ja, kan du förklara det begreppet?
Ja, det är insikten att en annan funktion, ett annat sätt att fungera som inte är lika effektivt utifrån det traditionella eller förhärskande sättet att fungera kan vara inte ett hinder utan en väldig tillgång om man ser det i ett större sammanhang. Om vi ser det som att poängen är inte att bli färdig så snabbt som möjligt med någonting, då är det bättre att göra som man alltid har gjort, för det kräver minimalt med energi, utan poängen är att komma på nya lösningar. Och då behöver man göra det lite svårare för sig på ett annat sätt, vad det nu är för någonting.
Om vi försöker skruva om det här till någonting riktigt praktiskt för, låt oss säga, en 15-åring i skolan, som är någonstans längs ett eller ett par av de här olika spektrumen för hjärnans funktionsvariationer. Vad kan man säga till honom eller henne?
Grattis. Men det är den första och viktigaste delen att inse att allt du är kan du förfina, kan du använda. Allt du är som andra inte är till din fördel. Det är bara att du måste förstå det och använda det. Tyvärr är det så att andra inte alltid ser att det som är unikt för dig är till din fördel. Och det kan vara jobbigt, men det är också en fördel för dig. För då kan du göra saker som andra tror att du inte kommer kunna göra och få försprång. Men det är en jätteviktig del att själv förstå att allt du är kan du använda. Liksom drar vi det jättelångt tillbaka till evolutionen igen, som vi har tangerat några gånger, så är det ju så att anledningen till att du finns på jorden är att du har någonting unikt rent genetiskt, rent mutationsmässigt, rent i hur du är ihopsatt i arvet du har från din mamma, din pappa och tillbaka. Det är därför du finns. Om du var en exakt klon av de som funnits för dig, då behövs du inte. Vi är redan överpopulerade på jorden. Enda anledningen till att du finns till är att naturen tar en rövare. Det tänker jag, men vi testar att göra något helt nytt och se om det där kan vara bra. Och det gäller just att hitta det där bra som du skulle kunna göra. Så det är den första delen. En annan del i det där då är att testa att tänka divergent, att inte jobba konvergent, att inte tänka nu ska jag leverera en lösning utan leverera två, leverera tre, leverera fem. Det är något jag har jobbat mycket med mina studenter. Att aldrig bara leverera en lösning. Leverera standardlösningen, sen leverera någon lösning du känner lite mera för. Någon lösning du är lite obekväm med. Allt det som finns i dig men som du censurerar utan att ens tänka på att du censurerar, för det går så fort.
Om jag gör en liten tolkning av vad du säger också, så handlar det om att inte ha bråttom, utan låta det ta tid, snarare än att ta den här, den enkla, den vanliga vägen som leder från A till B direkt, så är det bättre att använda sin unikitet, men också låta det ta tid.
Ja, skilja mellan processeffektivitet och resultateffektivitet. Vi är så fokuserade vid processeffektivitet. Vi säger, nu ska vi vara effektiva. Och det går ju på att göra saker så fort som möjligt, med så få resurser som möjligt, med så lite ansträngning som möjligt. Och det gör att vi kommer producera samma resultat hela tiden, ännu lite snabbare bara. Och så undrar vi varför vi inte kommer framåt och varför vi bara överkonsumerar och varför saker bara sjunker i värde. När vi borde tänka mer på resultateffektivitet, som går ut på att hitta större slagkraft i det vi gör. Hitta nya möjligheter. Och då handlar det precis som du säger, att göra saker på sätt som är lite jobbigare och ta lite längre tid. Och egentligen behöver de inte ta längre tid i effektiv tid. Utan att dela upp det där, att allting ska inte lösas här och nu. Utan vi börjar här och nu, en snabbis, men sitter inte i ett jäkla möte på en timme, för det är faktiskt också process ineffektivt. Det finns inte ett enda entimmesmöte som är värt en hel timmes tid. Väldigt mycket i det är bara att sitta av tiden, att sitta där med sin kultur, att försöka sköta politiken så att alla är någorlunda överens och ingen känner sig missnöjd, känns dumt. Starta upp mötet, gå iväg och gör något annat, kom tillbaka dagen efter, sitta en liten stund till, håll på så istället för bara sitta och fika och sköta presentationerna och hur är vädret och så vidare.
Om man tänker på det här igen med att du har undervisat rätt länge, och så om man kombinerar det med det här att folk är olika. Utifrån ditt perspektiv, när du har liksom haft klass på klass på klass på klass, hur har du märkt, eller egna insikter liksom, i att folk faktiskt är annorlunda? Hur de kanske uppfattar saker, eller inlärningsstilar, eller ja, allt möjligt som du märkt i hur folk är olika.
Jag gjorde så att jag provade att ta bort betygen. Därför att betygen är ju konvergenta. Ska du få ett visst betyg så ska du uppfylla just de här kraven som är väldigt tydligt spesade. Som gör att alla ju kommer konvergera mot samma krav och lösningar. Så jag provade att ta bort dem först och så gav jag studenterna i uppgift att komma med så bra svar och lösningar som möjligt. Då såg jag att det blev något helt annat. Det blev en helt olika typ av lösningar där vissa var mer abstrakta, vissa var mer konkreta. De hade olika sätt att definiera vad som är bra, där det kunde vara kort och lång sikt, där det kunde vara sånt som hade mer med materiella saker att göra, andra som hade mer abstrakta saker att göra. Folk som var mer grafiska och tänkte bilder, folk som tänkte mera i ord och siffror och så vidare. En sån väldig mångfald när det inte fanns tydligt hur de skulle leverera svaret. Det blev uppenbart väldigt snabbt. Och sen testade jag att sätta samman dem i grupper som fick möta företag utifrån, som började bli bättre på att hitta nya möjligheter i sin verksamhet. Och så gav jag grupperna i uppgift inte att komma fram till en lösning var, utan så många lösningar var som möjligt. Och då var det häftigt, för då insåg man att man ska komma på många lösningar, då måste vi börja dra på våra olikheter. För när vi börjar samköra, då börjar vi mötas i mitten och det blir snarlikt, så vi måste snarare tvärtom skicka ut varandra. I och med att vi är flera så kan vi unna oss lyxen att skicka ut varandra i de mest extrema lösningar som möjligt. Så liksom en stund fick en person vara pilot och dra i, nu jobbar vi på det här sättet. Och få andra, okej, att följa med där för att kunna göra någonting av det. Och sen blir det en ny pilot. Och så blir det inte en ledare, utan det blev, om man var en grupp om fem, så var det fem ledare som ledde en i taget i en sorts stafett. Och så blev det fler lösningar. Och det häftiga var att företagen blev chockade och älskade. Det har inte varit med om förut. Att det blir så mångfacetterat och så konkret. För om man tillåter sig att göra fler lösningar och dra dem så långt som det går, så blir de också väldigt konkreta.
Vi hamnade faktiskt in på det där för inte så många avsnitt sen, där vi pratade just om att stanna inte vid den där första lösningen. Tvingas man ta fram en lösning till, det är då man kan se att det finns andra bästa lösningar. Och att den första skulle vara bäst och sen börja optimera den, det är egentligen ganska låg sannolikhet på.
Släng alltid den första idén du kom på. Den första idén du kom på är alltid kass. Bisarrt är att den första idén du kommer på känns bra, därför att hjärnan lurar sig själv. Den tänker jag, men det här var lätt att komma på. Det måste vara för att det är så. Det måste vara för att det är sant. Det är intuitivt. Så här är det. Känns det jättebra. När det är precis tvärtom. Om det var så lätt att komma på, då är det så trivialt, så självklart. Behövde du anstränga dig så lite? Tror du att du är så mycket smartare än alla andra? Nej, behövde du anstränga dig så lite, då är det nog hur lätt som helst för vem som helst att komma på det. Då har säkert en väldig massa människor redan tänkt på det här. Och finns det inte redan, det beror på att det var en sån kass idé, annars har någon gjort det redan.
Kör du en lite liknande process, kanske filtreringsprocess, när du skriver böcker också? Att du har skitmånga idéer och sen, det är som när man skriver en text med drafts.
Ja.
Så att du låter det liksom komma flera idéer, sen när du är mindre emotionellt kopplad till dem. Så du kan tänka på det lite mer rationellt. Då ser du kanske att, okej, nu hade jag 7 idéer. 2 är ju riktigt dåliga, de faller bort direkt. Men de här 3, de är helt okej.
Ja, mina böcker går skitfort att skriva. Men tar aslång tid att komma på. Det är en helsikes massa post-it-lappar. Och kollegieblock. Och för den delen jag jobbar en del digitalt också. Dokument. Där jag bara ploppar ut allt som på något sätt tangerar och spirar ur den första tanke jag haft och som far i alla möjliga riktningar och som jag utforskar tills jag känner att nu har jag nog fått ihop ett universum här, och då börjar jag sålla och se hur hänger det här ihop, går det att på något sätt göra någonting sammanhängande, logiskt, förståeligt av det här. Och då åker en massa bort på vägen, och väldigt ofta så är det de första post-it-lapparna som ryker, definitivt.
Jag skulle ta med en lyssnarfråga från Twitter, från Erik Schenkel. Först, det är 2 frågor igen. Först, hur investerar du dina pengar? Är det en fördelning mellan aktier, fastigheter och guld? Och sen andra frågan är, vad tror du om en världsvaluta som är kopplad till guld?
Jag investerar mina pengar framför allt i egna verksamheter. Delvis och väldigt rart formulerat så investerar jag i mina barn. Jag tänker, om de är riktigt framgångsrika så ska jag bli en blodigel på dem sen och helt leva av dem.
Det är som i Kina.
Ja, precis. Jag hoppas inte de lyssnar på det här, mina 2 barn. Annars så saker där jag är mer eller mindre inblandad själv, som har med träning att göra delvis, som har lite med utbildning att göra, som har lite med medier att göra.
Okej, så man skulle kunna säga att det är saker som är nischade, som du har expertkunskap om?
Ja, sånt som jag tycker är så spännande att jag vill hålla på med det själv. Så jag pratar det här med nytta och nöje igen. Det är något som jag ändå vill göra och som jag räknar med kommer att berika mig både rent mentalt och lustmässigt och monetärt i förlängningen.
Och vad tror du om en världsvaluta kopplat till guld?
Det är ju back to basics. Det började ju ungefär i den änden. Och som det ser ut nu med utveckling av nya valutor, osäkerheten som finns politiskt och ekonomi som följer med det och system som kommer ändras, så tror jag definitivt att det finns stora möjligheter i en sån tajtare, mera explicit koppling igen.
Var kan man komma i kontakt med dig eller dina idéer?
Jag tror ju inte på att skilja nytta och nöje. Jag tror inte på att skilja jobb och fritid. Jag tror inte på att skilja kollegor från vänner. Jag vill bara jobba med sådana som jag tycker är härliga människor som jag vill vara vän med. Och människor jag är vän med hittar gärna på nya saker med. Så bli vän med mig på Facebook eller Instagram eller whatever.
Du skrev en artikel, eller var det det var en artikel som publicerades. Vill du bli min vän? Eller bli min vän?
Ja, stämmer. Risken om man blir min vän, eller möjligheten om man ser det, är att man också får vara med på en del knasiga experiment. Jag tycker det är jättekul att hela tiden testa saker och ting, och då är det väldigt tacksamt av många vänner.
Ja, vi får lägga till allt det här i vårt lyssnarbrev och även i avsnittsbeskrivningen.
Cool, tack!
Tack så himla mycket för att vi fick gå ett litet varv i din galax.
Mjukaste,
Mikael
tack.
Mikael Dahlén.
Tack så mycket.
Tack.